på jobbet så är det faktiskt ingen som har frågat rent ut vad jag har för diagnos, liksom, för att det är inte det som det handlar om. Det handlar bara om mina svårigheter. Så att, och det tänker jag hela, och det är det jag alltid vill poängtera, att mina svårigheter, det handlar om inte vad jag har för diagnos. Liksom. Nej, för svårigheterna måste inte nödvändigtvis hänga ihop med vad med diagnosen alla gånger.
Nej, det har du rätt i.
Hej och välkomna till Funkishörnan, en podcast. Idag med mig Jessica.
Och med mig Sara.
Och idag så har vi med oss en gäst som heter Gabriel.
Välkommen Gabriel. Jag vill bara faktiskt säga att jag vill gratta podden i efterskott. Det har ju varit nu i ett år som den har varit igång. Så grattis.
Ja, det är kul. Det hade varit kul om du ville berätta lite kort om dig själv bara för lyssnarna.
Ja, jag heter Gabriel Gora. Jag har en diagnos som heter Downs syndrom, trisomi mosaik, och sen är det en siffra där som jag alltid glömmer bort. Men ja, det är diagnosen i alla fall. Och jag är bara, nu tog det personen i bakgrunden här, det är min farmor. Jag är hos min farmor just nu, så hon är på väg ut nu, så att ni vet varför det dyker upp på min bakgrund. Förlåt, vad var jag? Jo, men jag ska berätta om mig själv. Jag har den diagnosen, det är den lindrigaste formen man kan ha av Downs syndrom. Det påverkar mig inte så överdrivet mycket i vuxen ålder, påverkar mig mer när jag var yngre, i barn och tonåring och så. Men om jag ska berätta lite kort om mig själv utanför diagnosen då, så är jag en glad och social människa, öppen, har många vänner och så där, har lätt att få vänner, har lätt att knyta sociala kontakter och så vidare. Ja, det är väl i korta runda slänger vem jag är, skulle man kunna säga.
Men med tanke på ovanligheten av diagnosen, hur gammal var du när du fick din diagnos?
Ja, det är medfött.
Men alltså, förlåt, ja det är klart. Men när fick ni reda på att du har den?
Jaha, mina föräldrar fick reda på det typ nästan när jag, ungefär när jag föddes. Alltså, typ, alltså. Okay. Alltså, jag vet inte exakt så, liksom, ifall man fick reda på det så fort jag kom ut. För de visste inte det innan jag föddes i alla fall. Men de fick reda på det typ efter jag hade fött, kanske typ några dagar. Jag vet inte exakt.
Ja, nej, men jag tänker för att en del som har den diagnosen kanske kan hinna bli till och med vuxna ibland innan man får den diagnosen.
Downs syndrom?
Ja, nej, men just mosaik.
Jaha, den biten. Alltså så här, alltså, som mina föräldrar förklarade det här min diagnos när jag var liten, i det att en mosaik består av tusentals små bitar. Och att, liksom, att jag är typ en av massa små bitar, liksom, att man plockar isär celler, liksom, för det handlar ju om de som har vanlig Downs syndrom, de har ju en hel kromosom mer än andra, jag har bara en halv kromosom mer än andra, och det är typ där den här delen mosaik kommer in, liksom, för det är en liten beståndsdel i cellen som är halv, så där kommer mosaiken, och var trisomi kommer i det här, det vet jag inte. Men jag faller på att det heter så i alla fall.
Men då är det ju väldigt stor skillnad, tänker jag, från person till person som har den här alltså specifika mosaik, alltså varianten. Att det antagligen, kan det vara väldigt olika, tänker jag, med tanke på att det är ändå, alltså, så att det är bara en liten bit.
Ja, precis. Exakt.
Jag hade uppfattat att det är en extra 21 som har hamnat på andra kromosomer.
Åh gud, det är lite det grekiska för mig.
Men jag tänker, du nämnde att det var någon siffra också. Att det beror på vilken av kromosomparet det
kan hamnat
på.
Också. Men det är inte riktigt så här. Jag vet inte vad siffran innebär i det hela. Jag vet bara vad musik innebär. Jag vet inte exakt vad trisomi innebär för min del. Då, för jag spår lite om trisomi. Mm. Och trisomi är ju någon slags grej att man har någon... vad heter det, att man kan bli, att man får, vad heter det, ja, nu tappar jag det bara för en sak skull, men det som är för mig innebär att man föds med missbildningar eller någonting sånt där, och det har jag absolut inte, så jag vet inte vad som innebär i min diagnos exakt.
Då har du inget fel eller något sånt?
Nej, ingenting sånt, inget sånt alls.
Gud vad skönt.
Än så länge i alla fall, för jag är ju 33 nu, det kanske kommer ju när man blir eventuellt. Det vet jag inte än.
Nej.
Så vem vet, kanske kommer någonting om några år. Jag vet inte, jag hoppas att det inte gör förstås. Men man vet ju aldrig. Nej. Man blir ju tyngre.
Men du sa att du påverkades mer av din diagnos när du var barn och yngre. Mm. Kan du bara berätta lite om det? Liksom vad det är som specifikt mer påverkade dig då som inte påverkas idag så mycket?
Så här, jag minns ju inte så mycket själv från mina tidigare år, så jag har fått mest berättat då. Men jag var jättesen i, det märks inte idag, men jag var jättesen med att lära mig tala. Jag kommunicerade mest med stödtecken, nästan uteslutande, väldigt länge. Jag vet inte exakt hur lång tid det tog innan jag började prata ordentligt, men jag var väl lite också sen i motoriken, tror jag också, mina föräldrar nämnt för något tillfälle. Men jag tror att, men sen har det blivit bättre och bättre med åren då. Och sen, det var väl mer när jag kom upp på, in i skolan och så där, och på förskola som det kanske märktes mer intellektuellt och så där kanske då. För jag har ju legat efter, jag har behövt mycket stöd i undervisningen när jag var yngre. Jag hade nämligen något personlig assistent under hela min under hela lågstadie och mellanstadie tiden hade jag det. Som hjälpte med undervisningen, för jag hade koncentrationssvårigheter. Har jättesvårt för matematik då, jag fortfarande under den tiden. Så jag har haft mycket stort stöd i skolarbetet. Så det är väl någon form av, det var någon form av intellektuellt legat efter under barntiden och sådär. Så fick lite hjälp med att hitta vänner då när jag var yngre. Min personliga assistent tog med mig, hjälpte mig att ta med mig på mina aktiviteter. Där jag lärde känna folk. I mellanstadiet blev jag lite mer självgående där och kom med ett kompisäng där och så. I högstadiet hade jag inte personlig assistent, för då gick jag i någonting, för det tror jag skrev också, att jag gick i en slags stödklass, kan man väl säga att det var.
Ja, ja, ja. Okej.
För att där, det var en klass där, det var en stor klass som var indelad i tre olika undervisningsgrupper beroende på vilka svårigheter man hade rent koncentrationsmässigt, och varje grupp hade sin egna assistent där. Och så.
Ja, ja.
Så att, ja.
Men har du känt att du har fått kämpa mycket i skolan och för liksom så som du, alltså, som du känner själv?
Inte lågstadieperioden då, för jag så här i efterhand så kände jag att jag fick mycket stöd i lågstadieålder, liksom, i och med att jag hade en personlig assistent som hjälpte mig med det mesta. Och så hade jag ju mina föräldrar och min farmor då, för min farmor har varit enormt stöd för mig hela livet. Jag har umgås jättemycket med henne. Och så att sen när jag kom upp i högstadieåldern då, som sagt, då hade vi ju lite större resurser rent undervisningsmässigt, rent socialtmässigt. Där skulle jag vilja påstå att det var inte helt hundra, för att de som gick i den här klassen då hade ju inte enbart, vad heter det, koncentrationssvårigheter, de hade typ ADHD liksom. De hade inte koll på sig själva. De visste inte riktigt hur, de kunde inte tänka riktigt hur det blir för en annan om de agerar på sitt sätt. Så det blev liksom så här, rent krasst. Jag kände mig mobbad då. Det var några i den klassen som hade extremt svårt att hantera sig själva. Och då blev det att där fallerade hela liksom lärarnas system. De förstod inte hur det där påverkade de andra. Och med bland andra. Så att jag kände mig mobbad av dem. Rent konkret, för de inte hade den där sociala färdigheten att se det här är fel, det här är fel. Det kände de inte av. Liksom. Så, att, så i det perspektivet så var högstadietiden inte rolig för mig.
Nej.
Men jag fick några kompisar under högstadieåldern också som jag fortfarande är kompisar med idag, som är mycket, som var, liksom, var typ ungefär på min nivå, på min sociala nivå. Liksom.
Ja. Men vad roligt att du har kvar vänner från den tiden också.
Ja.
Det är ju, då har man ju haft det rätt så länge ju.
Ja, precis. Det är inte så många som har det som är... Det är inte så många som har det, även om man inte har en diagnos, så har man det kanske inte kvar alla från den tiden. Så att
jag känner mig lyckligt
uppskattad.
Jag är ju också 33, så att vi är lite gamla. Så att jag tänkte så här, nu när du sa att det hade från högt... Nej, jag har kontakt med i alla fall en vet. Ja, men en
Aha,
har jag kontakt med. Men mer har jag inte från den tiden. Men
okej.
sen här var jag väldigt utsatt för mobbing och var utfryst under grundskolan. Så att
Precis, ja.
så att en viss del av mig är glad att jag inte har kvar vissa kontakter. Men nej, det är faktiskt inte många som har
Nej,
så
precis.
gamla vänner. Alltså så det är ju jättehärligt ju.
Ja.
Känner du att det hade funkat bättre om du hade varit i en annan klass då i högstadiet?
Ja, faktiskt lite. Eller alltså på ett plan. Alltså, visst, jag fick jättebra vänner som jag har kvar fortfarande. Ja, men rent konkret, för att det innebär ju då, ligger ju också efter lite på den här, eller det har jag gjort. Det har jag knappat in på under vuxen åldern, känner jag. Men jag förlorade hela tonårskulturen, om ni förstår vad jag menar. Och det har jag känt, det har jag tagit, liksom just det här med att, ja, eller det är ju både bra och mindre bra. Fördelen är det att jag kom i kontakt med alkohol, rökning och sådär väldigt sent i vuxen ålder, fördelen där då. Men jag vet ju att det är en så stor del egentligen, så att liksom den delen, jag vet inte, det är svårt. Ibland tycker jag att jag har förlorat en del, ibland tänker jag att det var bra att jag inte fick den delen, liksom. Så att just den delen känner jag att jag förlorade lite, kanske.
Alltså få vara liksom ungdom och få lov att prova
Ja,
på och få
precis,
lov att liksom få den
exakt.
friheten och få
Precis.
utmana världen lite där. Att det är
Precis,
den som
exakt. Det var det där som jag liksom förlorade lite i tonåren, så jag fick i vuxen åldern liksom upptäcka det på egen hand, liksom, om man säger. Ja. Det är väl det enda som jag kanske, jag hade ju lite, som jag gjorde lite grejer utanför skolan och sådär. Jag spelade, jag gick på vår teater och sådär, och så jag red. Det var mest under lågstadie och mellanstadieperioden då, när jag blev tonåring, då försvann hästen ur mitt liv. Jag gick på sån här helgkortis, det som jag för kortis, gick en period i högstadieperioden. Jag konfirmerade mig, och jag konfirmerade mig på det här som heter Gålö, som jag gissar att ni känner till. Det kanske har ni snubblat över i något sammanhang, kanske, eventuellt.
Är det inte
Nej.
något som säger mig något
Ja,
just
men där
direkt?
fick jag jättemycket kompisar, för att Gålölägret då är ett konfirmationsläger, där man går intri alltså man gick in interagerat, normalstörda och funktionsvariabla, eller vad man vill kalla det. Så att det var integrerat på det sättet, liksom. Så att, så.
Men en fråga. Du pratade ju innan om att det inte påverkar dig så jättemycket i vardagen och i dagen, liksom så, att du har en diagnos. Men när du
Till
ändå
viss
liksom,
del.
ja till
Till
en
viss
viss del,
del
men
kan det, ja. Alltså, i vardagen så jag får ju hjälp i hemmet. Jag har något som kallas för boendestöd.
Ja,
Det
det
är
var bra.
den enda insats jag har idag, har blivit så fungerande, liksom. Så jag har liksom arbetat, om man tänker LSS-cirkeln, så har jag liksom hamnat på den allra yttersta kanten där, faktiskt. För jag hade en större insats för tidigare. Så det är väl den insats i stöd jag har rent konkret i vardagen. Men sen har jag också stöd via Arbetsförmedlingen, för min arbetsplats, Filmstaden Söder på Medborgarplatsen, de får ju lönebidrag från Arbetsförmedlingen för unga funktionshindrade, tror jag heter, och inte utvecklingsstörda, som jag skrev. Jag tappade ordet när jag skrev det, men ni förstår säkert vad jag menar.
Ja då. Men är det så att du känner dig nöjd? Alltså känner du att du får det stödet du behöver av samhället? Eller du hade känt att du behöver mer? Eller du hade velat ha mer stöd?
Jag känner att jag har tillräckligt med stöd, känner jag idag. Nu kan ju nämnas också att jag har ju går och har svängt runt extremt mycket på olika terapier genom åren också. Och så att även om jag är en glad och öppen människa, så har jag ju mina inre väsen, om man säger så. Så jag har pendlat så enormt mycket mellan olika terapier genom åren. Så att där hade jag däremot önskat lite, för att jag har haft sån här via husläkare och så här, att de har skrivit recept eller vad det heter, att liksom, mm. så där. Men för några år sedan slog det där i taket, och det där taket tycker jag man borde ta bort, i och med okay. att, för att det där har skälpt mig, så att jag har ju tvingats gå på privat liksom, och det tar ju och det påverkar ju ekonomin i sin tur.
Mm.
Så att det jag skulle vilja säga då är att jag skulle vilja att de tar bort det där taket egentligen, som man så, för alla kanske inte har det lika ekonomiskt speciellt som jag har haft det liksom.
Mm.
Så att nej. Det där taket är inte rimligt i det sammanhanget, tycker jag.
Mer alltså hjälp till en viss del och sen så sätter man upp, eller? Har jag förstått det rätt?
Förlåt, vad sa du?
Och har jag förstått det rätt att det är så då? Att de ger hjälp till en viss gräns med...
Ja, precis.
Ja,
och sen det borde inte finnas en gräns.
Nej.
För att om det är så att man har stora problem, större problem än vad jag har, då, vad ska man göra då?
Ja, precis. Till exempel. Mm. Nej, det kan ju vara att man behöver fortsatt stöttning fast taket. Mm. Alltså man kommer upp i, går upp i det här taket. Ju.
Så exakt,
det är,
exakt.
Det är ju problematiskt då ju.
Ja. Ja. Det är väl politikerna som har det att göra.
Ja, mest troligen. Mm. Men, men när det kommer till att du har då liksom diagnosen Down syndrom.
Mm.
Hur känner du för hela, liksom, det här, om man säger, hela communityn för Down syndrom och så här? Känns det som att du liksom har en stor tillhörighet och du känner gemenskap? Eller känns det liksom att man... Ja, hur känner du till hela liksom, gemenskapen med där? Har du något du vill berätta?
När jag var yngre i tonåren, då var jag lite mer i den där svängen. Då, som jag nämnde då, jag gick på vad heter det, korttidsverksamheter och yeah. motsvarande. Liksom, jag gick på mycket aktiviteter som var i den regin, om man säger så. Och då mötte jag ju folk som hade olika diagnoser. Inte just min fullständiga diagnoser, men jag mötte mycket folk med Down syndrom då, det gjorde jag. Mm. Nu i vuxen ålder så umgås jag, så rör mig tyvärr nästan ingenting i de kretsarna, tyvärr, så att det är lite svårt att svara på den frågan.
Nej, men det man behöver ju inte.
Men nej, precis. Och,
men jag kan tänka mig att jag som har ett barn med Down syndrom, för att föräldrar är, tycker jag, en viktig del, eller vad man ska säga. Det är en skön stöttning att liksom kunna ha den där gemenskapen och
precis.
Ha någon att prata med. Men som du vet så är ju Down syndrom, det är ju ett väldigt, väldigt stort spektra.
Ja.
Det är det,
så det kan ju också bli dumt när folk så här börjar jämföra och stötta. Ja. Det kan bli lite fel på det sättet, men jag kan tycka att det är skönt att träffa likasinnade, även om kanske inte min son har samma utbyte av det.
Nej.
Han tycker nog mest att det är jobbigt. För han har ju en svår intellektuell funktionsnedsättning,
även
autism, så han tycker bara sådana sammanhang blir jättejobbigt.
Mm. Men då får jag ställa jag tänkte om jag ställer frågan till er då, för jag har ju själv inte någon nära kontakt med någon som har Down syndrom eller i min närhet så. Men som förälder och som en person med Down syndrom, vad tycker ni, hur tycker ni samhället ser på personer med Down syndrom? Är det väldigt så här att man ska vara som ett fack, lite som det är tendenser till när man har ADHD eller autism? Är det lätt att man hamnar i ett specifikt fack, att personer tycker att ja, men du kommer vara så här och du bör vara så här för att du har Down syndrom?
Jag kan ju inte svara ur en förälders perspektiv, för jag har inga barn själv än. Men alltså just autism och de diagnoser som du nämner, det är ju NPF-diagnoser.
Yeah.
Medan Down syndrom är en helt annan sorts diagnos. Och problemet är ju det att man ser ut på ett visst sätt. Det gör man ju när man har den här diagnosen. Nu har jag färre av dem. Nu har jag väldigt lite få av de där kännetecknena som man har när man har den diagnosen. Då. Men det räcker med att man ser ju. Och, men sen skulle jag också vilja säga då att det har ju förändrats markant de 10 åren, och jag tror att det hjälpte jättemycket med Glada Hudik och Ica-Jerry inte minst. Förändrade ju synen på det här med Down syndrom liksom jättemycket för alla andra, för alla som har en synbar diagnos liksom. Och ja, så att jag skulle vilja säga att som sagt, jag kan inte svara ur en förälders perspektiv, jag kan bara svara.
Nej, jag tänkte att om du svarade mer ur liksom perspektivet med alltså som är en person med Downs syndrom, att om du känner att samhället automatiskt sätter dig i något fack, att ja, men en person med Downs syndrom ska vara så här och så här, eller ja, okej, men du har det. Och en fråga i sig är ju, är du, när du träffar nya människor, är det någonting som du berättar ganska omgående, eller är det någonting som du
säger sen? Alltså, eller? Så här, som jag, alltså, i och med att jag inte har de här konkreta, alltså, de här starka dragen då, alltså, folk tror inte att jag har det, alltså, då, faktiskt, när de träffar mig första gången, för att jag frångår uppenbarligen normen i den diagnosen rent utseendemässigt, och också rent, nu vet jag inte, eftersom jag inte umgås med folk med den diagnosen så mycket längre nu, och så vet jag inte exakt vad, hur personligheten ligger hos dem då, men för jag är ju så väldigt öppen och social liksom, och men folk brukar misstänka någonting, att jag kanske har en diagnos, och det är bara typ mina allra närmaste vänner och familj som känner till min diagnos då. Men på jobbet till exempel då är det lite andra saker det handlar om. Som där, jag är öppen med att jag har lite liksom inte, vad ska man säga, lite, inte svårigheter, men jag liksom, jag var öppen med mina svagheter. När jag kommer nyanställda till jobbet, då brukar vi berätta, Gabriel, han har problem med, jag har stressvårigheter ibland. Jag har lärt mig att hantera stress på olika sätt genom åren då. Men till exempel stresshantering, det har varit min största fiende i vuxen ålder, för att det är där mina svårigheter har legat allra mest i vuxen ålder, stresshantering, och det har blivit bättre. Så att liksom, jag säger så, vi brukar berätta att jag, Gabriel, han, när han känner sig stressad går han undan och sådana där saker, va? Men just, och det behöver nödvändigtvis inte hänga ihop med diagnosen i sig, men just vad gäller just diagnosen där på jobbet, så är det faktiskt ingen som har frågat rent ut vad jag har för diagnos liksom, för att det är inte det som det handlar om, det handlar bara om mina svårigheter. Så att, och det tänker jag hela, och det är det jag alltid vill poängtera, att mina svårigheter, det handlar om inte vad jag har för diagnos. Nej. För svårigheterna måste inte nödvändigtvis hänga ihop med diagnosen alla gånger.
Nej, det har du rätt i.
Annars så kan jag ju säga som förälder också, att om man berättar för någon, låt säga någon på jobbet eller något, att man har ett barn med Downs syndrom, då är det ju, ja, men de är ju så glada alltid. De är ju så musikaliska. Och det är så mycket kärlek och kramar, och det är det ju absolut, men det är precis som att en person med Downs inte kan vara arg eller ha dåligt humör eller så här. Det blir så mycket. Jag tycker sådana som inte har någon i bekantskapskrets lätt stigmatiserade rätt så mycket. På något sätt. Så om du skulle säga det, så kanske någon är plötsligt, spelar du i band då? Nej, men liksom, nu har ju du nog gjort det, men liksom så här, är du musikalisk eller? Så här, och börjar liksom, Men då har du valt att bara inte berätta, och så får man lära känna faktiskt Gabriel på riktigt.
Ja, precis.
Det är jättebra.
För en del, som du säger, alltså en diagnos, det är ju bara en del av en. Den är liksom inte, du är inte din diagnos.
Nej,
du är,
precis.
Det är en del av dig. Jag var väldigt nyfiken, för det är så intressant hur man väljer att antingen inte berätta, eller man berättar direkt, eller man... Det liksom bara kommer upp av automatik. Och det är en sån sak som jag har tänkt på som förälder till ett barn med diagnos. Att hon är själv inte medveten om att hon har en diagnos. Men där blir man mer så som förälder, att man tänker, okej, vem ska jag berätta för? Vem ska jag inte berätta för? Vad är för anledningar? Så då är det så intressant att höra hur det är för någon som har en diagnos själv. Att okej, så här väljer jag att göra i mitt liv.
Ja.
Nej, för det är intressant. För att det är... Jag kan också tänka mig att samhället lätt tänker så som du säger, Jessica, att det ska vara glada, sociala och så här. Men jag tänker, alla är ju människor. Som sagt, det är en del av en. Så att,
exakt.
Och, vi är ju alla unika ändå.
Ja, precis. Utöver,
liksom.
Och det är ju bra att samhället liksom, kommer med sådana där positiva förutfattande meningar. Ja. Och motsatsen. För att jag minns när jag var liten eller yngre, då har liksom, sen jag var yngre, då var då var lite mer, då hade lite mer signifikativa drag. Jag tror att mitt utseende har förändrats lite med åren, gissningsvis. Men för när jag var yngre, då kunde folk säga till mig, är du ett mongo? Frågetecken. Till skillnad från liksom, många som har det här får ju liksom åker på den här satans käftsmällen, jävla mongo. Men här var snarare frågan, är du ett mongo? Vad fan svarar jag på det?
Nej, du är ett mongo, hade jag nog frågat tillbaka då.
Ja, just det där är intressant. Nej. Just att, liksom, att man ställer frågan istället för att bara kasta ut den där. Då blir det något, det är ju någonting annat. Ställ frågan, är du det? Det är nästan samma sak idag, fast man kamouflerar ordet snarare. Att liksom om någon kanske misstänker och sen kanske, ursäkta, har du kanske en diagnos? Ja.
Mm.
Så att det är liksom intressant, skulle man kunna säga.
Ja, det är intressant, och jag kan också känna att det är ju verkligen upp till var och en att välja hur man vill förhålla sig till. Om man vill berätta, och egentligen förändrar det något, alltså i relation till dig, Gabriel, om de vet om eller inte vet om att du har en diagnos. Exakt. Mest troligen inte. Egentligen. Nej, det ska ju inte påverka egentligen någonting. Nej. För att vare sig de visste att du hade en diagnos eller inte hade en diagnos, så ska de ju behandla dig exakt likadant innan som efter.
Mm.
Det är så man vill det ska vara i alla fall.
Precis. Och det är något jag försöker lära mina scoutbarn. Jag skrev ju det kanske i min text att jag håller på med scouting. Liksom att, och scouting är en väldigt inkluderande verksamhet. Mm. Och, så att det där är något som vi försöker lära våra scoutbarn väldigt mycket. Liksom att, hur man ska bete sig liksom, mot sina medmänniskor. Och så där. För det är det som scouting är. Liksom, mycket.
Mm. Ja, men det är det.
Mm.
Ja, det är bra att ta upp det även utanför skolan. Mina barn säger att de pratar om det i skolan, men det behövs en påminnelse från andra vuxna också, inte bara lärare.
Precis. Och en sak som jag tycker är viktig, som samhället gör bättre idag än förr i tiden, att inkludera de med diagnoser, speciellt barn. Samhället har blivit mycket bättre på att inkludera barn och ungdomar, för jag vet jättemånga. Till exempel förr i tiden så fanns det specifika klasser för dem som kanske hade ADHD, autism, spektra, ADD och så vidare. Va? Nu är det, går de, liksom, nu är de inkluderade i klasser hela tiden. Det finns inte längre det där hindret.
Det är bara att de får den hjälpen de behöver. Så precis. Är det ju...
ja, precis. Ja. Så det är bra. Så att det hade jag önskat lite redan då. Att fler kunde bli inkluderade i en klass precis som jag.
Mm. Jo, men det är sant nu när du säger det. Jag tänker, när jag var liten, då hade man ju alltid någon klass där de där som man tyckte var lite speciella i. Det finns inte längre. Det har jag inte tänkt på.
Ja, det vet inte jag, eftersom jag inte drömmer i skolespektrat.
Liksom. Nej, men jag tror inte det. Jag har ju bara en som går i vanlig skola, man säger. Och där har de... Får de stöd, så mycket stöd det går i vanlig klassen, har de även en flexklass som de kallar det. Det jag tror att man bara får komma och gå lite om man behöver extra stöd då. Det finns lärare som... Ja.
Jag tror nu att det finns alltså specialgrupper där man kan få gå ifrån vid vissa tillfällen, och att man kanske klarar av en halv dag i skolan, att man inte klarar av hela dagar, att det finns mer. Man har mer lagt det till att du går i en klass och sen så får du mer anpassat vid sidan om, att om du behöver vissa ämnen så kan du gå iväg där, och om du har, att du som sagt kan klara en halv dag, då kan du få alltså gå ifrån på annat sätt. Men jag tror nog inte att man har så som man hade förr, där med att det var specifika klasser som att man verkligen blev direkt indelade.
Jag trodde till och med, jag kommer från ett litet samhälle där det faktiskt till och med fanns en specifik skola.
Mm.
Ja, det finns
ju.
Jag vet ju att i alla fall under min högstadietid, eller alltså tonårstid, då fanns det ju särskolor fortfarande också. Det vet jag inte om det finns just konkreta särskolor längre.
Jo, det gör det ju om man har intellektuell funktionsnedsättning.
Ja, precis. Ja.
Om man har mycket svåra behov, eller mycket behov, vad säger man?
Exakt.
Mm. Glömmer.
Det är ju skillnad,
liksom.
Ja. Precis.
Mm. Men jag tror nog att egentligen, jag tycker det är bra att det är mer integrerat idag, som du också säger, Gabriel, för att jag tror alla behöver dynamiken.
Absolut.
För att lära sig att kunna bemöta vem som helst i samhället, vara en bra medmänniska, så tror jag att man behöver från barnsben få träffa på en, alltså det, vi säger ju att vi vill vara ett mångkulturellt samhälle, vi vill ha dynamiken, vi vill ju se allt så här, se människan. Då gäller det ju att vi gör det från barnsben, tänker jag. Så det är ju jättebra att man kan, alltså att det kan vara integrerat på ett bättre sätt idag.
Ja.
Mm.
Absolut.
Jag är lite nyfiken. Ja. Hur ser du på det här med fosterdiagnostik?
Åh, herregud! Okej, vad är det för fråga? Vad tror du om det?
Nej, men jag tänker att man kan välja att plocka bort någon som har en diagnos.
För idag
du har ju rätt.
Om man får reda på det i förväg, eller vadå?
Ja, för att man kan göra fosterdiagnostik. Det kan man ju göra under tiden man är gravid. Och då kan man ju få en procentsats, ja, vad det finns för chanser eller så här. Mm. Det är mer bara, alltså, om du har tänkt tanken kring det någon gång, vad du tycker om det.
Nej, men alltså du, när ni tar upp det, alltså kanske man, nu är det ju som vi säger här i intervjun, att vi lever i ett väldigt integrerat samhälle, fler liksom mer öppna idag än förut. Jag tror att det är tvärt, alltså nu, i dagens samhälle, så tror jag inte att man väljer bort att behålla barnet bara för att den har en viss diagnos. Det är nog mindre vanligt idag än förr i tiden, skulle jag tro, men jag vill inte svära på det. Men det känns som det i alla fall.
Jag vet att i Danmark till exempel, det föds i stort sett inga barn med Downs syndrom, för att de kan kolla det innan, så väljer folk att plocka bort dem. Och sånt kan i alla fall jag bli rätt så här, oj, vad hände där? Då är, får man ju inte den här mångfalden och liksom, nej.
Ja, det får ju lite stå för dem.
Ja, precis.
Jag vill säga lite, för att jag har inte hört någonting om sånt i Sverige liksom, och jag har svårt att tro att man väljer bort ett barn som råkar ha någon diagnos liksom, och
och det man idag kan mestadels, om inte man går in i väldigt avancerad fosterdiagnostik, det är ju mer att det är en, alltså en procent, så det är ju inte att man får direkt alltid veta om det är ett barn med en viss diagnos eller så. Alltså min dotter, hon har ju medfödd genmutationen diagnos, men den fick ju inte vi veta förrän hon var 4 år, för det visste vi inte om. Okay, och det skulle man aldrig kunna sett heller via fosterdiagnostik, inte på det sättet som görs idag i alla fall.
Så att, nu kan man ju också titta på de vanligaste avvikelserna om man har trisomi 13, 18 eller 21. Det är ju det man kollar när man tar fostervattensprov till exempel.
Okay.
Sen så kan man väl göra något sån här NIP-test också. Och det vet man inte, det är där, tror jag. Ja, nej men skitsamma. Nej. Som förälder till ett barn som har Downs syndrom, så känns det jättekonstigt. Och jag vet inte hur jag är det. Jag har aldrig kollat själv någonting, för jag, för mig har det liksom aldrig spelat någon roll. Men som du säger, det är ju helt upp till var och en. Man kan inte...
Och det där, liksom det får mig att fundera på en grej som jag har funderat lite på, men inte överdrivet mycket, men som funderar lite mer på nu då. Nu, de som har fullskalig Downs syndrom, de kanske inte kommer så långt i sin utveckling att de hittar en tjej och vill skaffa barn. Det vet jag inte hur, nu kanske jag trampar på djupt vatten. Men i alla fall i mitt fall då, om jag nu en dag skulle få unge, alltså det tycker jag är intressant, liksom, just kommer mitt barn också få diagnos, kommer att få min diagnos eller kommer att få fullskalig diagnos eller ingen diagnos alls. Mm. För det är något man inte vet, för att många personer med den här sortens diagnos då, de får ju nästan aldrig barn tillsammans, så kommer inte så långt, så vitt vad jag vet i alla fall.
Det finns ju den här translokation trisomi där, som är en ärftlig form av Downs syndrom.
Ja.
Och har du, som du kallar det, fullskalig Downs syndrom, då kan inte...
Ja, vad ska man kalla det då? Jag kan inte komma
ja,
på...
Ja, men när man har vanlig trisomi 21, punkt, då kan ju inte killar få barn.
Ja, och det kan ju vara
det. Det är bara tjejerna som kan få barn.
Ja.
Så att, ja. Men det är ju säkert många som absolut hittar sig och så, det tror jag ju.
Ja, oh ja.
Men min son
inte
vara intresserad av
det. Det var inte så jag menar. Absolut inte så jag menar, det är klart. Det finns, man ser klart hittar sig. Jag tänkte mer till den punkten. Snarare liksom, och vad som händer i nästa steg i den liksom.
Ja, precis. Och det finns ju någon ärftlig form i alla fall, det vet jag.
Mm.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt, och glöm inte att följa oss på sociala medier och gilla och spara och kommentera och komma med lite feedback, så blir vi superglada. Ni får ha det så bra. Hej då!
Hej då!